said, son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right. Mom said, now you've got something new to write about tonight. I think she's right.
Välkomna till Ur ljusblå ögon. I dagens specialavsnitt så har vi med oss en gäst ända från Kreta på länk. Han kommer från Gävle och dagens gäst fyller år den 15 juli. Idag spelar han i Offi Kreta, men innan dess har han representerat klubbar som Gefle IF eller Gävle IF och GIF Sundsvall och Malmö FF. Så med det sagt säger vi varmt välkommen till Erik Hälsomentorn Larsson.
Tusen tack, kul att få vara med.
Hur står det till idag, Erik?
Jag mår bra. Vi hade match igår och vann med 4-0. Första vinsten på jag vet inte hur många dagar och veckor och år nästan. Men vi har gått lite knackigt, så igår fick vi en 4-0 vinst hemma. Så det var riktigt skönt.
Underbart att höra. Hur skulle du vilja beskriva dig som person?
Ganska lugn, snäll. Och för det mesta positiv. Mm.
Härligt. Vad betyder Gävle för dig?
Gävle som stad betyder ju, jag tänkte säga mycket. Det har runnit lite ur händerna. När jag flyttade hemifrån första gången så kände jag verkligen att Gävle är liksom dit jag ska återvända och där mitt hem är. Familjen är där. Har en del vänner där. Många har flytta ifrån. Många bor i Stockholm nu. Så att Gävle just nu känns bara familj. Själva staden är inget som jag saknar jättemycket.
Men på tal om saknar, hur mycket saknar du lördagsgodiset eller lösgodiset från hemmakväll?
Ja, det är min akilleshäl, lösgodis, svensk lösgodis. Men frun var hemma nu i januari och tog med sig något kilo, och vi var också hemma över jul och då fick också något kilo hänga med. Så att, jag är inte helt tomhänt på lördagar.
Då måste jag ju få fråga, vad är du svag för liksom, i just lösgodis?
Allt som är färgglatt egentligen. Jag är riktigt, riktigt svag för godis och lite sött och sur blandning är magiskt.
Intressant, då får vi kanske säga till våra lyssnare att skicka en liten leverans till Erik.
Det hade uppskattats, absolut.
Det har faktiskt hänt att när vi intervjuade Mattias Svanberg för inte så himla länge sedan, så skickade jag faktiskt med ett paket till honom med sådana här djungelvrål. Okay. Jag vet inte hur uppskattat det är, men det är väldigt typiskt, i alla fall svenskt, i alla fall den här lakritssmaken.
Mm. Ja, verkligen. Och här på Kreta är det väldigt mycket svenska turister. Inte lika mycket i Heraklion där jag bor, men i Chania är det väldigt många svenskar som bor. Så de har till och med en svensk shop där. Så börjar man crava för mycket kan man ta bilen 2 timmar och köpa lite djungelbrå.
Spännande, spännande. Är du stammis på det stället?
Nej, vi har varit där 2 gånger som sagt. Det är 2 timmar dit och vi har också fått lite skickat, så att det är svenska saker kan man sakna ibland, men det är också den grekiska godsakerna och maten slinker i det också. Mm.
Okej. Okay. Om du och Mackan och Arnold Traustason skulle spelat en match i golf, vem tror du hade vunnit då?
Från scratch så är Antonsson svårslagen. Jag ligger väl på 7,9 handicap nu. Då får jag 8 slag och jag vet inte riktigt vad han... Jag tror han ligger på 2-3 någonting nu. Så att, med handicap blir det nog jämnt. Men Arnor har jag inte riktigt koll på vad han ligger på. Men han började ju där när vi spelade i Malmö och blev riktigt fast. Så jag vet inte hur mycket han har kört på sistone. Han har ju 2 barn också, så att det kanske blir lite mindre golf för hans del.
Bästa sättet att göra mål på?
Med vänstern i bortre.
Det brukar ju du faktiskt göra när jag har kollat igenom egentligen de flesta målen du gör. Så är det väl i princip bara med vänstern.
Ja, den har jag tränat en del på. Den, det var ett tag där som många bollar gick in och det var fint. Men nu var det dock ett tag sedan, tyvärr.
Ja, det finns en sekvens jag minns väldigt väl, tror jag, om jag inte säger fel, men det var ju en bortamatch mot Sirius där MFF ligger rätt så risigt till, tror det är 2021. Och du kommer in och gör det här målet som sen bryter ju full kalabalik egentligen. Ja, vi ska prata mer om det sen, men bästa skånska ordet som du kan, om du kan något.
Ja, kludd. Jag fick man höra mycket. Sen, jag gillar den skånska dialekten. Det finns många ord. Jag gillar det här när man säger, istället för att säga det finns inte många som vinner SM-guld förutom Malmö, så säger de där finns inte många. Jag gillar när man byter ut det där, tycker jag är fint.
Händer det att de här skånska orden som du kan kommer upp även på plan?
Nej, även fast jag var i Malmö ett tag så anammar jag inte helt den skånska dialekten. Men mot slutet så förstod jag det i alla fall prickfritt.
Ja. Vilket lag var ditt favoritlag under Malmötiden att göra mål på?
Ja, vilka gjorde jag mål mot? Det är alltid lika skönt att göra mål och vilket lag det är mot spelar mindre roll. Så att, jag fick inte göra mål mot de största rivalerna som Djurgården, AIK och Göteborg och de andra. Så att jag fick göra mål mot de lagen lite under den största rivaliteten. Så det var inte något riktigt så här man blev legend efter ett mål. Tyvärr.
De målen gälls ju ändå, tänker jag.
Absolut, absolut.
Då kommer en känslig fråga. Var eller icke var?
Vi kör ju var här i Grekland. Jag tycker det är riktigt segt faktiskt. Här kollar de ju också allting och det känns som knappt om man dömer någonting och sen blir det mål så ska man alltid stå och titta. Och nu som vi gjorde 4 mål igår, då var det 2 mål som verkligen var liksom solklara där det inte behövdes kolla var, som man inte behövde vara så här, och kommer det här bli mål eller inte? Så att jag tycker inte om VAR och tycker det förstör ganska mycket av känslan. Jag har gjort ett mål här och som blev bortdömt för VAR och det var inte jag som var offside, det var 2 passningar innan som var offside med knappt 1 centimeter och det var riktigt segt liksom. Så att jag gillar inte VAR.
Slutligen så undrar vi, vad betyder fotboll för dig?
Ja, genom åren har det betytt väldigt, väldigt mycket. Det har varit hela mitt liv. Nu, jag tänkte säga på senare dagar, men när man har blivit lite äldre, man har andra saker i livet också. Som familj, jag har fru och barn, jag har många fina vänner, jag har ett företag och jag älskar också att spela golf. Så att fotbollen är såklart någonting som är en väldigt stor del av mitt liv, men den är inte lika central som den alltid har varit egentligen upp till jag var 25-28 där så började andra saker också betyda väldigt mycket för mig.
Vi ska gå in på ett lite djupare segment där vi pratar mer om din karriär, men jag måste ju först fråga dig. Du var lite inne på det, men Hur har det varit att växa upp i en stad som Gävle? Eller Gevalia som man också skulle säga på latin för de som är språkkunniga där. Och det är ja, det är det här kaffet då där Gevalia kommer från. Men det är ju ändå liksom en stad som är mer än bara julbocken. Det är mer än kanske Mackmyra whisky och det är dessutom Norrlands äldsta stad. Men hur är det liksom att komma från en sån stad och sen så till Malmö och sen nu slutligen när du på Kreta, kunde du liksom föreställa dig att det skulle bli så här?
Jag har alltid haft höga drömmar och stora ambitioner och sen jag växte upp så var det hockeyproffs jag skulle bli och då såg man över till USA och spela NHL. Så att det har man ju alltid drömt om och liksom ta sig ifrån den lilla byn, alltså området man är från i Gävle. Men Gävle som stad, jag tycker det är en, ja, man kanske är lite hemmakär, men en perfekt stad som har en lagom storlek. Det är inte jättelångt från Stockholm och jag har jättemycket fint att säga om min uppväxt i Gävle, både med familj, vänner och möjlighet att spela både hockey och fotboll på en hög nivå också. Så att Gävle för mig är en väldigt fin stad och det var en fantastisk uppväxt.
Vad är det som har liksom, när du växte upp, vad var det som gjorde att sporten låg så nära till hands för dig? Inte bara fotbollen utan hockeyn också, som du säger.
Ja, jag har väl fått det sagt för mig och jag har också liksom en sån känsla att jag sprang efter bollar och puckar och klubbor innan jag hade lärt mig att gå. Så att det har alltid varit sport som har liksom fångat mig. Min pappa var vad ska man säga, supporter i min liksom idrott, att jag alltid vill spela mycket på somrarna på bakgården tillsammans. Han var också tränare för mig i fotboll och han var materialare i hockey, så att jag har alltid haft bra stöd hemifrån. Sen har jag själv bara älskat att spela fotboll och det var när man var 6-7 år och gick i skolan så lekte klasskompisarna i krig, men jag körde bandy och fotboll med dem som var 2-3 år äldre, för jag bara älskar att spela varje rast och sådär. Så att det har alltid varit fotboll och hockey och sport i alla former, tennis och badminton och allting som man kan vinna i har jag tyckt varit kul att spela, så att det kom naturligt för mig.
Du började din karriär i Gävle GIK för sedan ansluta till Gävle där du spelade 6 år innan det blev en flytt till konkurrenten GIF Sundsvall. Först och främst, vem introducerade dig för fotboll och hur var detta steget att göra?
Jag introducerade var väl pappa som alltid hade fotbollar och alla omöjliga bollar framme och jag skulle hela tiden skjuta. Jag skulle visa hur hårt jag kunde skjuta, jag skulle visa hur jag kunde skjuta i mål och pappa dokumenterade mycket med film och jag skulle alltid visa för filmkameran hur hårt jag sköt och så vidare. Så att det är väl pappa, men sen har jag haft ett jättestort och eget driv till att alltid, så fort tillfälle har gett så har jag egentligen utövat någon form av sport, mest hockey och fotboll.
Jag tänkte på en sidogrej. Har du alltid liksom spelat högerback eller hade en annan position innan du blev högerback?
Nej, jag har egentligen alltid varit inne i mitt fält där lite, om man ska ta Malmö nu, den rollen som AC har, att vara lite spets i mitt fältet där jag egentligen hela min uppväxt spelade fram till jag blev uppflyttad i Gävle A-lag på heltid. Då var det som högerback och höger ytter. Men innan dess med landskampen som junior och så vidare så spelade jag offensiv mittfältare. En spelfördelare och motor som kämpade väldigt hårt. Så att jag har också spelat som in mittfältare.
Efter 125 matcher, om jag har rätt, så lämnar du Sundsvall och skriver på ett 4-årskontrakt med Malmö FF. Hur var dina spontana tankar när du valde att skriva på för klubben? Och fanns det andra klubbar som visade intresse för dig innan Malmö kom in i bilden?
Ja, jag hade en väldigt bra period. Första året i Allsvenskan med GIF Sundsvall 2015. Sen både 2016 och 2017 gjorde jag väldigt bra prestationer. Mycket poäng i ett bottenlag som Sundsvall var då. Så att min utvecklingskurva var ganska brant upp för där. Och det var mycket intresse från en del allsvenska klubbar, också från en del utländska klubbar som inte riktigt hann komma till att det låg någonting konkret på bordet, men det var mycket intresse. Sen när Malmö hörde av sig så gick det väldigt snabbt, och det var inte så mycket att fundera på. Så att det var ett fint ögonblick när Malmö kom och visade intresse, och det var en fin känsla att skriva på det kontraktet.
Hur var det de approachade dig egentligen, just Malmö FF?
Ja, det var Vito som var scout då som ringde mig helt random och presenterade sig och sa att han kom från Malmö och sa att han och klubben gillade vad de hade sett av mig och frågade om jag var intresserad av att gå till Malmö. Så först trodde jag det var, min spontana liksom, första 30 sekunder var att det var en busringning, för det var det vänner som har ringt och drygat sådär och sagt att de är från Juventus och hit och dit och sett min senaste match och sådär för att dryga. Så att, men han avslutade samtalet med att fråga liksom, om jag jobbar med någon och har en agent, så frågade han om man skulle ringa honom. Så då gick det ett tag, sen ringde agenten upp och sa att Malmö är intresserade och hur känner du? Så att det var en fin känsla. Mm.
Jag kommer ihåg när du kom till Malmö. 2017 var det väl?
Ja, jag skrev på 2017 men kom 2018.
Ja, 2018, ja. Just det. Och du tillbringade ju cirka 4 år i Malmö. Och jag för mig utifrån så kändes det som att det har hänt otroligt mycket under den tiden för dig. Och det är ganska lite, alltså 4 år är ju mycket tid, men samtidigt kan det ju också vara väldigt lite tid. Och jag kommer ihåg att från första träningen där MFF presenterar dig på Malmö IP, så är det någon från läktaren som skriker: "Ta hålla högre, du är från Malmö!" och då gjorde du det givetvis. Men sen så, jag tycker liksom har sett en förändring i dig som fotbollsspelare där, alltså, nu är detta bara mina ord, men inte, det är egentligen fel sätt, det är fel ord att säga osäker, men du liksom slutade egentligen din karriär i Malmö med att vara fullständigt orubblig och själv kunna skrika ut någon jäkla pondus liksom i matcher som Dynamo Kiev hemma 2019, men även hela resan till Champions League 2021. Men så jag vill liksom bara undra, vad var det egentligen som hände för Erik Larsson efter de här 4 åren i Malmö?
Ja, men jag kan väl hålla med till viss del. När jag kom till Malmö så kom jag med en jättestark säsong i ryggen, och jag kände att jag är en riktigt bra högerback i allsvenska mått mätt. Och sen gick försäsongen jättebra, och början på säsongen gick också bra. Sen så, och min egna liksom energi och pondus kände ändå, jag tog för mig på träningen, jag pratade och liksom hade det verbala som jag också hade i Sundsvall och driva på. Sen började laget gå ganska knackigt där våren 2018, och jag gjorde väl heller inte liksom, ja, men mina prestationer gick i lagets linje, där vi förlorade en del tajta matcher, gjorde en misstag som lag, gjorde misstag individuellt, och sen så våren där var väl lite halvseg. Sen när vi bytte tränare och kom in med värva in några spelare, och liksom därifrån egentligen har vi väl bara haft bra perioder och tagit jättemycket poäng både i Allsvenskan och i Europa. Så att jag tror jag växt mycket med framgångarna och också upplevelse och den erfarenhet jag fick i Malmö. Så att när jag lämnade så kände jag mig liksom, ja, men som en stark profil och hemma i omklädningsrummet, och även fast jag var mig själv.
Mm, definitivt. Det är lite så jag också har sett det. Hade gärna velat stanna kvar där lite i 2018, för det är faktiskt en väldigt, man kommer ju från en stark säsong 2017 med Magnus Persson som tränare, och sen så fortsätter ju han 2018, men det går inte som man vill. Vad var det egentligen som hände den här våren enligt dig själv, om du kan minnas?
Ja, man har försökt glömt det mesta från den våren, men ska jag rota långt bak så var det väl, de bantade truppen lite grann och ville satsa på lite yngre egna produkter, och sen hade vi en del otur med skador på några nyckelspelare, så det blev lite, för vi vann ju där på försäsongen, vann vi tror jag 10 av 10 eller 11 av 11 och kom till final i cupen. Så att vi hade ju en väldigt, väldigt bra försäsong och inledning på cupen. Sen så, och vann premiären också Elfsborg tror jag. Sen blev det, började resultaten gå lite knackigt, mycket stolpe ut. Mycket så när vi äger matcher, de kontrar in 1-0 och sen försöker stänga. Så att det var en tuff period, men samtidigt så tror jag det blev ett riktigt också liksom väckarklocka, att även fast man är bästa laget i Sverige så måste saker och ting stämma, och för att få saker och ting att stämma så behöver man jobba hårt som ett lag och jobba väldigt hårt. Så att det gjorde nog vårt lag, alltså som individer, starkare, men också klubben Malmö starkare. Så att det var en tuff år, men vi avslutade året fint med att komma trea till slut och också gå vidare i Europa League-gruppspelet. Så att det var en fin säsong ändå som man sammanfattar i december där.
Ja, definitivt. Den sista matchen som var extremt jobbig att kolla på var ju Trelleborg, när ni mötte dem, tror jag, på Vångavallen, och det blev förlust i egentligen sista minuten, om jag inte minns helt fel. Men sen så kommer ju Uwe in, och där har vi ju x antal olika citat, bland annat när det snör ute på någon match eller träning, tror jag, så säger han, och spelarna klagar, så säger han, what do you expect in Sweden in the winter, eller något sånt där. Men vad var det, skulle du beskriva honom som tränare? För han kommer ändå in och gör stora verk med.
Ja, jag har också, jag vet inte om någon har berättat det, men det är ett starkt minne jag har av första träningen, och alla spelare var liksom, för han hade ju något snack där och ja, han hade ju pondus och han visste vad han ville ha och visste vad som spelarna skulle göra. Det var mycket kämpa hårt, inte gnälla, han var tuff liksom. Så första träningen vi hade där så smällde det rätt rejält. Jag kommer ihåg att Livicki hoppade in riktigt hårt i någon duell på någon ung spelare som fick lite ont och låg kvar och gnällde lite, så hörde man bara Ove skrika get up, football is pain. Så då visste man vad som väntade, och det var liksom inget gnäll som gällde och kämpa hårt. Så det var lite nya bullar som kom in där i sommaren 2018.
Ja, vilket citat han drog. Football is pain. Jag tänker på anti-motsvarigheten måste ju vara från Ted Lasso och tv-serien där då har han som säger football is life.
Ja, det var kul, och det var, satte väl prägen där första träningen för kommande 1,5 året.
Men du, skulle du säga att den säsongen, eller den våren rättare sagt, är den bästa upplevelsen du har haft i MFF-tröjan, eller finns det någonting annat som liksom har varit värre, så att säga, en match eller situation eller något liknande?
Känslan där 2019 när vi ledde i halvtid 3-0 borta mot Örebro, och just det, Djurgården låg under 2-0 och vad man trodde skulle bli mitt första SM-guld rann ur händerna där i 80:e minuten när Djurgården kvitterade. Det var liksom en riktigt tuff dag. Sen som du säger, våren 2018 var ju en lite längre period där det väldigt många stunder kändes bra, både i spelet och hur vi skapade chanser, men bollen ville inte in, och det, man hamnar där, så blir det en lite längre nedbrytning av självförtroende och glädje och känslan för fotboll. Så att de var tuff på olika sätt, men jag tror nog min, om man tar den lägsta punkten, så var nog 2019 2 november i Örebro borta.
Ja, den kommer jag också ihåg. Det var verkligen ett antiklimax om man skulle peka ut någon situation. Men vi ska inte vara så långrande i det här negativa. Vi tar ut det positiva nu, känner jag. Men vad är, jag nämnde ju Dynamo Kiev hemma 2019, Mackans sista hemmamatch, men även hela den här resan till Champions League med 10 man på Ibrox Stadium mot 50 000 skottar och så vidare. Vilken är den mäktigaste upplevelsen du har haft i MF-tröjan?
Ja, det finns ju en del. Alltså, första SM-guldet är ju svårt att inte nämna, med tanke på att jag också fick göra ett väldigt fint mål i guldmatchen. Tyvärr så var det inför tomma läktare, som bara jag säger det nu så gör det ont i hela kroppen. För jag kan tänka mig känslan hade varit både liksom, ja, men att få göra det målet framför ståplats hade varit mäktigt om den var full. Men sen också när jag startade Champions League borta mot Chelsea, också en mäktig upplevelse som man knappt hade kunnat våga drömma om när man började springa efter fotbollen när man var 2 år i Gävle. Så att det, jag har många, många fina minnen, men första SM-guldet och start i Champions League borta mot Chelsea är de två första som dyker upp.
Ja, just det. Ja, Chelsea. Ja, det var ju också en otrolig match, måste jag säga. Alltså Champions League är riktigt, riktigt, riktigt tufft. Om jag tyckte att Gävle var en liten stad, så Malmö är ju ingenting i jämförelse med de här stora lagen. Så att jag kan verkligen... Hur är det att gå in till Champions League-hymnen egentligen? Man har ju sett den på tv och sådär, men att få uppleva den.
Nej, det var mäktigt såklart. Man har ju liksom suttit genom uppväxten varje tisdag och onsdag och kolla på Champions League med grabbarna när man var yngre. Så att få gå ut där på Stamford Bridge heter det, va? Och lyssna till hymnen var mäktigt. Så att det är någonting jag alltid kommer bära med mig, absolut.
Om vi för någon minut bara, vi byter från sportplaggen till chinos och t-shirt istället.
Ja.
Du har ju fått barn. Du har skaffat hund. Du är gift sedan 2 år tillbaka. Och hur är det här att kombinera livet som fotbollsspelare med att vara familjefar egentligen?
Ja, det är väl på ena sidan väldigt, väldigt lätt i och med att man har ganska mycket, mycket tid tillsammans. Och på den andra delen så har man som fotbollsspelare är man liksom, även om man inte tränar så många timmar per dag att man är borta, så är det ändå 24 timmar om dygnet som man är fotbollsspelare och behöver ta hand om återhämtning, behöver ta hand om extra träning och så vidare. Så att ibland så kan det väl vara svårt att säga nej, men vi kanske inte ska åka till akvariet nu och titta på fiskar för det är match om 2 dagar liksom, eller sådär. Men med tiden så har jag ändå insett att för att spela bra fotboll så behöver liksom hela livet vara i balans. När jag var yngre och bara hade mig själv att tänka på, så var allting fotboll. Hur kan jag prestera så bra som möjligt? Vad ska jag äta? Hur mycket ska jag träna? Hur ska jag sova? När ska jag vila? Alltså det var bara allt jag gjorde var för att prestera så bra på fotbollsplan. Och det funkade då. Sen ju äldre jag har blivit, jag har också lärt mig mycket om kroppen, mycket om kost och återhämtning och så vidare, så har jag märkt att för att jag ska spela bra så behöver jag också må bra. Och att säga nej till min dotter eller till min fru som vill göra saker är inte alltid det som, det kanske är det bästa fysiskt, men rent summa summarum så kan det vara bättre att offra lite fysisk energi för att få den glädjen och kärleken som gör att man presterar bra. Så att vara familjefar och fotbollsproffs är en fin kombination som jag tycker att jag hanterar bra.
Det låter väldigt klokt, tycker jag. Det är balans är väl egentligen det ordet man söker efter, tror jag.
Ja, verkligen. Det är någonting som jag verkligen förespråkar både för mig själv i liksom livet, fotboll och allt sånt, och sen även det är klienter som jag hjälper med hälsa och via mitt företag Hälsomentorn. Så att det är någonting som också jag har anammat väldigt starkt och mycket.
Du hade en del tränare under din karriär i MFF. Vilken tränare genom din tid i MFF-session rankar du högst och varför?
Ja, alla har ju haft sin egna stil och egna ledarskap. Jag gillade Magnus väldigt mycket. Han hade en liksom tydlig idé vad han ville. Han var lite till skillnad från de andra haft lite liksom såg människan, inte bara fotbollsspelaren, som jag tycker han var duktig på. Sen ja, men Ove, Jon och Milos var lite mer lika varandra, fast också på olika sätt. Men de var mycket deras sätt. Det var lite tuffare. Det är svårt att urskilja vem som har varit bäst. Men alla har haft sina bra egenskaper och också lite sämre egenskaper. Så att det är svårt att säga vem som har varit bäst.
Vi har en som är Football is Life och tre andra som är Football is King.
Ja, men typ. Så även det var, så kan man summera det.
Ja. Och du nämner faktiskt Jon Dahl Tomasson som var tränare i MFF, som nu även kopplas ihop med svenska landslaget. Mm. Då undrar jag, hur tror du han skulle passa som förbundskapten för det svenska landslaget?
Ja, men absolut. Jag tyckte han, när han kom till oss, så kom han med fina idéer och sättet vi skulle spela på kändes väldigt attraktivt och så där. Sen så släppte vi in en del mål mot lite sämre motstånd på sätt som vi inte hade tänkt oss göra. Och då blev det lite mer att vi justerade lite, kändes lite mer återhållsamma efter en 5-7 matcher. Och det funkade för oss. Vi vann ju ligan med nästan 10 poäng och tog oss till Champions League. Så att skulle han få svenska landslaget, så tror jag absolut att han kommer kunna göra det bra. Speciellt med tanke på vilka kvaliteter som finns hos en del spelare i det svenska landslaget just nu. Så att det tror jag kommer gå bra.
Mm. Jag tycker när Jon Dahl Tomasson kommer upp här i vår diskussion, så får jag en känsla av att under Uwe, vilket egentligen är naturligt, så hade du en mer framåtlutad roll som högerback. Medan med Jon Dahl så var det mycket att du behövde stanna upp en hel del. Hur är det som spelare att liksom behöva skifta så mycket? För jag fick ändå känslan av att du gillade mer att vara framme.
Ja, absolut. Med Ove spelar vi ju 3-5-2 egentligen hela tiden. Och jag spelade väldigt många matcher som mittback där också, men kunde ändå som mittback få överlappa och komma fram, och gjorde en hel del assist även fast jag var mittback det året. Men annars var jag wingback, och då är det ju egentligen bara full gas framåt, för man alltid har täckning av en mittback. Så att det är klart att jag gillar att gå offensivt, och det är väl där jag har mina största och starkaste kvaliteter. Sen när Jon kom in, så som jag sa på försäsongen, när vi hade, den blev väldigt lång i och med covid, så körde vi väldigt mycket internmatcher, och känslan då var att shit, jag kommer göra 20 poäng om vi spelar så här. Och sen som jag sa, så i början så släppte vi in några mål på kontring, och då för att justera det så var det ytterbackarna som fick dra det största lasset där. Och så mycket som jag hade fyllt på tidigare år och även på försäsongen, så blev det mestarna kvar, och då blir det ju ett annat typ av spel och vad man ska kräva. Men samtidigt som jag har alltid spelat, och som jag gjorde i Sundsvall, och som du också sa under Ove, var väldigt offensiv, och när man bedöms på poäng, så det var ju lite frustrerande att alltid behöva stanna hemma och inte kunna bidra med poäng, för det är oftast där som en offensiv ytterback bedöms. Man ser inte att hur jag täcker ytan, hur jag stoppar kontringen på samma sätt. Så att det var lärorikt, men också lite frustrerande ibland. Sen när poängen började trilla in och vi hade många matcher i rad utan vinst, och mot slutet så släppte vi väldigt mycket på bromsen och bara körde, och då gjorde jag väl också poängen 3-4 matcher i rad och sådär. Så att det var lärorikt.
Vad var det egentligen, eller låt mig fråga så här istället. Du är ju såklart, och som spelare antar väl att man är väldigt lojal till laget och sin kapten och tränare och så. Men som du själv säger, jag kan tänka mig att man som individ ändå blir ganska frustrerad över att, men jag är ju bättre på den här positionen, varför får jag inte göra det här istället? Mm. Kan man lyfta upp sådana grejer med sin coach, eller liksom är det lite tabu?
Det är klart man diskuterar, och Och jag har väl inte alltid dragit hållit med. Jag vet, jag hade några samtal med Jon som begränsade mig i mitt spel. Liksom han sa att jag fick inte spela med mer än 2 touch och jag fick inte springa med bollen. Mm. Och då var det såklart att det kom en spelvändning ut i högerback och jag känner, eller till mig idag, och jag känner att jag har yta. Hade jag liksom inte haft någon tanke så hade jag liksom attackerat, utmanat, slagit inlägg eller drivit och kommit 2-1 eller någonting sånt. Mm. Men när jag sprang med bollen eller tog fler än liksom, för han ville gärna att bollen skulle ut på ytterback, sen skulle den in i mitten snabbt som möjligt. Och då var det liksom, ja, man fick inte riktigt spela utifrån liksom bara var den spontana första tanken, man ser en öppning, pass där, eller man ser öppning och kunna driva, utan det var i och med att, som du säger, man är lojal till klubben, till laget, till tränaren, så blir det ändå, även fast ja, men om man pratar med pappa efter matchen, ja, men fan, attackera där, eller ja, men tränaren säger så här, men skit i det. Mm. Det är ändå svårt att skita i vad tränaren säger när man, för jag tror inte han säger så för att han vill göra mig dålig, utan för att han vill att laget ska vinna, och då jag vill också vinna, så att som lagspelare, och är man i ett lag, så behöver man anpassa sig efter en spelmodell och idé, och så var hans idé, och det var väl någonstans det hemma med. Jag kommer ihåg att jag kom in mot Sirius som yttermittfältare när jag kom in sista 5 minuter och gjorde 2 assist, så en av de assisterna var, jag fick bollen på mitt plan och så sprang jag hela vägen ner, passade in den till AC och mål, och så sa liksom nästa gång vi hade möte med liksom tränaren, så ja, men titta, jag kan ta den från mitt plan, springa med bollen och göra assist, ja, men jag vill inte att du gör det. Och då blir det så här, många kanske sitter på läktaren och säger, vad fan, går han inte framåt, oh, han är så defensiv och så vidare, men så är det också direktiv, så även fast, okej, om jag lyckas, det är klart han applåderar och säger bra assist, men om jag inte lyckas med det, då blir det så här, vad var jag sa, så visar film, här ska du inte driva bollen liksom. Så att det kunde ändå vara att man gjorde en match 30 bra aktioner och så drev man bollen en gång och tappade den, så var det ändå, vad fan tappar du bollen här för? Så det, då är det liksom svårt att skita i vad tränaren säger. Så att det, såklart är det ibland frustrerande, men samtidigt så är det ett lagspel och laget ska vinna, och det gjorde vi väldigt mycket i Malmö, så att jag är väldigt glad för alla vinster och alla titlar jag har tagit med mig från den perioden.
Mm. Ja, lite av det här, det är ju lite det kanske man kallar som vinnarmentalitet. Jag kan tänka mig att det blir en väldigt tuff. Du var ju ändå i Malmö i 4 år ungefär, och jag kan tänka mig att i början så kanske man känner liksom, ja, jag gillar det, det är skönt och sådär, men kunde man känna som människa kanske mer än spelare att de här höga kraven, de kanske kväver min glädje lite också över sporten?
Egentligen inte kraven, alltså jag gillar ju kraven, och jag gick ju till Malmö för att vinna, och när man när det handlar egentligen, alltså idrott handlar om att vinna, och det gjorde vi väldigt mycket, så att det är klart att men sen tror jag mycket där handlar om, i alla fall under den perioden jag var i Malmö, så var det liksom när man är liksom överlägset rikast, man är bäst, man har den bästa historien, alltså mest framgångsrika klubben, så är ju förväntningarna därefter också. Och förväntar man sig att man ska vinna Allsvenskan, vinna cupen och gå till Europa gruppspel, så blir det, om man klarar det, då är det bra jobbat, vi ses i januari. Gör man inte det, som vi då våren där 2018 och även 2019 när vi inte vann Allsvenskan, så är liksom man, om man säger 1-10 på liksom 10 är man superlycklig, superglad, och 1 så är det skit, så var man väl liksom -10 då istället när man inte lyckades. Så att det var väl mest det, att man gillar förväntningarna, och Malmö har byggt upp och liksom skapat sig den positionen att förväntningarna är så höga. Det gjorde väl att glädjen att vinna inte blev lika stor som sorgen att inte vinna, om du förstår vad jag menar. Det var väl mest det som jag tyckte var tufft. Samtidigt så är det tufft att vara i en i en vinnande miljö och där kraven är väldigt höga både från insidan och utsidan med alla som älskar staden och som älskar Malmö.
Men du har ju varit, det känns som jag känner mig som en papegoja nu, men du har ju varit i Malmö i 4 år. Du har ju egentligen haft, vad blir det, 4 tränare. Magnus Persson, Uwe, Jon Dahl och Milos. Även om det bara var ett halvår där med Milos.
Och så Georgsson alla matcher där på slutet.
Just det. Danne var ju också
vikarierande 2018.
Hur påverkas man som spelare att ha så många tränare egentligen?
Egentligen inte så mycket. Det är väl bara att alla tränare har ju sin liksom, grunden är ju i stort sett detsamma. Man ska vinna, man ska kämpa hårt, man ska se till att göra allt för att vinna. Sen har ju alla olika metoder. Vissa har att man ska hålla i bollen mer, vissa vill kontra mer, vissa vill försvara bättre och inte släppa in mål. Så att det är klart att man får anpassa sig lite grann och sen blir det en ny människa man också ska lära känna och förstå. Men rent fotbollsmässigt och som människa så påverkas man egentligen inte så jättemycket om det händer saker. Man har varit i branschen ett tag och man vet hur det fungerar när kraven är höga. Så att det var inget som påverkade mer eller mindre, om man säger så.
Mm. Men jag tänker också framförallt egentligen när under Uwe hade ni ju ett väldigt sammansvetsat gäng med Bengtsson, Safari, Rosenberg och sen egentligen när Jon Dahl kommer till Malmö så är det ju dels så slutar ju Mackan, men sen har det också en del spelare som också väljer att sluta därefter, som Rasmus Bengtsson och liknande. Påverkar det en att en kärna försvinner?
Ja, absolut, som du säger, med Mackan, Ralle, Berra och Dahlin var med, han är fortfarande kvar, men det var liksom en erfaren, om man tänker idrottsmässigt, liksom omklädningsrum, sättet de var ledare i omklädningsrummet och sättet de verkligen anammade den om man säger malmöitiska attityden, så klart att de betyder väldigt mycket. Och sen tror jag att deras, att de var där under ja, men egentligen hela min tid där i början och även hos många andra som egentligen planterade den attityden och den inställningen. Så jag tror även fast många försvann så blev det mer att okej, då kanske den kärnan blev lite fler personer. AC drog ett väldigt stort lass där och Berra var ju kvar 2020 och var också en jättestor roll i hur att vi spelade bra och att laget satt ihop bra.
Ja, intressant. Det sista egentligen jag vill prata om när det gäller fotbollsmässiga är ju i din tid i Malmö i alla fall, är ju att säsongen 2022 påminner ju en hel del kanske om 2017 rent resultatmässigt. Det är
2018
menar du? Ja, förlåt, 2018.
Ja, precis, ja.
Det börjar ju inte jättebra. Det blir en massa skador. Media rapporterar om att ni tränar hårt. Det gäller alla spelare och liknande. Kan du inte ta igenom oss och lyssnarna, liksom, hur var det den här halvåret som tränare eller spelare?
Ja, återigen där så gick det väldigt bra för säsongen. Vi kanske torskade några vänskapsmatcher, men i cupen gick det bra och vi tog oss till final via tuff kvartsfinal och tuff semifinal. Och sen började ju säsongen, vi fick en fin vinst borta mot Kalmar direkt med 1-0 och kändes skönt. Sen så blev det ett kryss mot Elfsborg hemma där förväntningarna var ju höga och vi hade liksom höga krav både utifrån och också även inifrån och hade det väl liksom som ni säger tuffa träningar. Det var mycket som liksom kraven på vår spelstil var lite annat än vad vi hade med Jon, även fast han gillade mycket fart, men Milos kom in med en attityd där vi ska springa mest, vi ska jobba hårdast, vilket jag gillar. Sen så blev det väl, det är alltid svårt när det kommer in en ny tränare med nya idéer och man tränar lite annorlunda, tränar lite hårdare, och så blev det en del skador och sen så jag kommer inte riktigt ihåg hur alla resultat var där. Men det är klart det är tufft när det går lite knackigt. Men sen avslutade vi ändå där liksom, vår säsong med ett cupguld och en fin vinst mot Degerfors. Jag tror inte vi låg så många poäng bakom.
Nej, jag tror inte det är mer än 3-5 poäng ungefär.
Nej, men precis. Och då hade vi ändå spelat cupen och kommit till final och vunnit den. Så det var ändå en tuff period. Samtidigt så händer mycket i fotboll. Kommer man in i det flowet och vinner en 6-7 matcher, då kan man ju leda med 5 poäng och med liksom fortsatt gnugga. Men det var en tuff period och det var när inte heller resultaten går som man vill. Speciellt när förväntningarna är höga och kraven är höga så blir det mycket liksom, vad fan händer och vad ska vi göra och försöka hitta lösningar. Och det fotboll är ibland mycket psykiskt och självförtroende och så vidare, så att när det knackar lite så och man inte studsar tillbaka snabbt så kan det bli tufft.
Nu vill inte jag prata mer om fotboll.
Okej.
Nu vill jag prata mer med hälsomentorn Erik istället. Och för er lyssnare som inte vet om detta så bedriver du ett eget företag då sen 2 år tillbaka, tror jag det. Mm. Kan du inte berätta lite om vad är hälsomentorn för någonting?
Hälsomentorn är egentligen en dröm som jag har haft. Kanske inte sen jag var barn och liten, då var det bara fotbollsproffs eller hockeyproffs som gällde. Men ju mer jag intresserade mig av kroppen och välmående och prestation så blev jag väldigt intresserad av både kost och träning och återhämtning. Och det, där känner jag väl att det är en i stora delar i samhället en stor kunskapslucka och många försöker må bra men använder fel metoder, och där vill jag vara som stöd, som inspiration och som motivation att hjälpa människor att i grund och botten må bra. Och vad heter det, enligt mig så är liksom, finns en del vägar att gå, men de största stigarna man bör gå tycker jag är regelbunden aktivitet, en sund kost, en sund relation till kost och rätt återhämtning. Och jag har väldigt mycket erfarenhet och en god kunskap, och den vill jag dela med mig av till människor som vill må bra.
Jag tycker det är jättespännande. Jag började följa hälsomentorn för 2 år sedan, ganska exakt också. Mm. Och sen dess så har jag sett på ditt konto att det finns en mix av otroligt nyttig mat, men också träningsupplägg, övningar, men också kanske mat som man inte spontant tänker att andra så här hälsoinfluencers på Instagram spottar ut sig.
Nej.
För vanligtvis så ser man ju på ett konto att du måste ligga på 800 kaloriunderskott, och äter du en godisbit på helgen så kan du kyssa dina abs. liksom. Ja. Varför är det viktigt för dig att kunna förmedla det här att en magnumglass per dag faktiskt också tillför ett bra mående?
Ja, det börjar väl, alltså grundar det sig alltså, i kunskap framför allt. Alltså, kunskapen och liksom, faktan säger att du inte behöver äta kycklingbroccoli hela tiden för att gå ner lite kilo och kanske få synliga magrutor. Och det var väl den där jag började. Jag, som jag sa, när jag flyttade till Sundsvall och tog tag i min kost, min träning, min sömn, så hade inte jag riktig kunskap, utan man hade läst lite att okej, lite kolhydrater kan vara bra. Att jag går promenader här, att jogga på tom mage och så vidare. Som fortfarande idag florerar, även fast kunskaperna och forskningen har gått så mycket framåt, så är det fortfarande, som du säger, på Instagram och så vidare, där det florerar mycket, mycket nonsens, som man säger så. Och det var väl där jag började, att jag gjorde väldigt mycket. Jag tränade både först fotboll 5-6 dagar i veckan med match, och sen gick jag på gymmet 4 gånger i veckan, sen gick jag morgonpromenader eller kvällspromenader om jag inte hann på morgonen. Allt för egentligen bli så vältränad som möjligt. Och jag åt inte jättemycket kolhydrater. Jag åt liksom stort sett bara kycklingris och lite köttfärsbiffar och sen kvarg liksom. Och fettprocenten var absolut låg och mina magruntor syntes och jag vägde inte så mycket men kände mig stark. Och det, jag tänkte väl att det funkade, men samtidigt så blev det mycket det vi pratade om i början, det här med balans och helhet i livet. Det var mycket liksom gånger man tänkte nej, men jag ska inte ut och ta en öl här med grabbar, även fast man kanske ville det. Men jag tänkte nej, men fan, dricker jag 5 öl här och det blir 800 kalorier och då blir det så här, och liksom fick en negativ känsla av det, att allt egentligen handlar om hur bra jag ska bli, jag ska väga 70 kilo, jag ska ha 6% i fett och så vidare, och då fick man offra en del, och då blev för mig helhetsbilden inte liksom positiv, även om kanske jag kände mig på vågen och fettmätning och så vidare liksom så bra man kunde, men helheten var väl inte optimal. Och det är väl det som jag verkligen har lärt mig, och det är väl det jag vill förmedla framför allt till människor. Jag hjälper ju inte först och främst elitidrottare där det verkligen handlar om minsta lilla kilo och så vidare, utan mer den allmänna motionären och människan som vill må bra. Och då kan man absolut slänga in en kanelbulle här och där, och man kan slänga in några promenader här och där och hitta en balans och en livsstil utifrån det mål man har.
Mm. För jag kan tänka mig att du med den kunskapen kan bli lite, när du går in på liksom Instagram och så ser du någon som förespråkar att du kommer få magrutor om du tar massa isbad hela tiden, eller det här med juiceklänsning och liknande. Blir det inte... tycker du inte att liksom är vi inte lite dumma, alltså, vi som människor?
Jo, absolut. Vi får
massa grejer.
Men det funkar ju för många, och många kan sälja juice-dieter och många kan sälja något program som man liksom tittar på. Det, absolut, sådana saker liksom kan funka. Vill du gå ner 10 kilo, ja, men käkar du kyckling, lite ris och mycket broccoli och inga sås, ja, men då kommer du få i dig få kalorier som gör att du går ner i vikt och liksom sådär. Men det är kanske inte det liv man önskar, för allt handlar inte om att väga visst kilo och se ut på ett visst sätt, utan det handlar mycket om vad man har för relationer, vad man har för vänner och vad man har för jobb, hur man trivs. För säg att man har 5-6 viktiga staplar i livet, där familj och vänner, jobb, hälsan, hur man, ja, men hur pigg man är och så vidare. Om 2 är jättehöga och jättebra, ja, fan, jag väger det jag vill och jag har ett bra jobb, men jag har inga vänner som tycker om mig, för jag säger alltid nej när vi ska ta en fika. Och jag har ingen sambo eller fru eller man, för att jag är så tråkig att leva med. Då är inte livet superkul ändå kanske, även fast man har den bästa blodvärdena och så vidare. Så att man får gå till sig själv. Vad vill jag? Vad vill jag ha i mitt liv för att må bra? Och sen utifrån det så får man sätta upp mål med träning, kost och livet i stort.
Mm. Nej, men verkligen. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att prata om, och jag är väldigt glad att vi har dig som gäst som kan också dessutom prata om just det här med balans. Att du har x antal kugghjul som snurrar, och så fort ett börjar haka, till exempel sömn, då börjar de andra också haka i sig. Så att det handlar om balansera ut detta. För att jag tycker att jag ser en ökning av vissa problem, som ortorexia till exempel. Som börjar bli ett ganska stort problem bland ungdomar. Vi har 18-åringar idag som försöker ta genvägar att bygga muskler genom att ta steroider istället. Så det är väldigt viktigt att prata om. Men strunt i det, höll jag på att säga. Det är ju en fotbollspodd, om inget annat. Sebastian, tar du över?
Yes. Man hör inte så mycket om den cypriotiska ligan så mycket här hemma. Hur skulle du vilja säga att den står sig mot exempelvis allsvenskan?
Ja, för att få den cypriotiska ligan får du fråga Frans.
Eller liksom grekiska.
Ja, absolut. Även den grekiska ligan, den är lite spännande. Alltså topplagen är riktigt alltså den kvaliteten där är riktigt hög, det både som lag och som individuell skicklighet. Det är liksom, men egentligen många världsstjärnor egentligen. Jag menar, förra året spelade James Rodriguez och Marcelo i Olympiakos, och de har haft en okej karriär ändå. Så att det är väldigt duktiga spelare och stora profiler. Sen är väl, om man säger botten, eller de fyra första är lite en klass för sig själv, och sen är de resterande 10 lite på samma nivå. Individuell skicklighet och som lag organiserat lite sämre om man tar jämfört med Sverige. Men det finns absolut kvalitet, och jag tycker det är en rolig och tuff liga att spela i.
Om man tänker på just den föreningen du representerar, Kreta eller Kreit. Vilket lag i allsvenskan skulle motsvara detta lag?
Ja, men vi är väl kanske som, om man säger, Norrköping, Kalmar ungefär. Alltså väldigt bra lag, men liten bit ifrån topp 4, topp 5. För det är, ja, vi har väldigt bra individuellt skickliga spelare som har haft väldigt bra karriärer och bra CV. Sen har vi inte riktigt fått ihop det som lag hela tiden, och nu, som jag sa, vi är inne på tredje tränaren för i år här, så jag sparkar två. Nu kom en grek in som kom in med väldigt mycket pondus och försöker verkligen svetsa ihop laget, och första matchen kändes väldigt bra, och där vi spelade och liksom jobbade som ett lag. Tidigare har varit lite för mycket individuellt och lite mycket vissa som kanske inte brinner riktigt för att vinna och göra allt för laget. Så att, nu tror jag att avslutningen här på säsongen kommer bli bra.
För annars spontant så tänker jag ju Panathinaikos, Olympiakos är väl de två klubbar vad jag känner till som är liksom rätt dominerande.
AIK och Aten är väl egentligen...
AIK och Aten är också riktigt bra. De vann ju dubbeln förra året och har väldigt, väldigt bra spelare. Men som du säger, toppnivån på lagen här i ligan är riktigt bra.
Ja, AIK och Aten som spelat Europa League mot Ajax. Har jag för mig. Vad härligt. Du är ju egentligen du är 32 år gammal.
Ja. Jag känner mig som 23 i kroppen, så det är, om några scouter lyssnar.
Ja, det är bra. Du får gärna marknadsföra dig. Och ifall ni inte tror på Erik, så gå in på hans Instagram, för helvete vilka abs du har, Erik. Alltså, det är helt sanslöst. Jag har precis börjat med kreatin, och jag tänker att kanske någonting liksom, ja, det där kommer hjälpa mig lite. Men skämt åsido, du är 32 år gammal. Jag upplever ändå att fotbollsvärlden börjar förändras lite när det gäller just kanske ålder, att man håller på längre för att man kan. Man sköter om sin kropp på ett helt annat sätt för att man kan. Jag får känslan av att Kreta kanske inte är din slutdestination.
Nej, verkligen inte. Mitt kontrakt går ut i sommaren, och det ska bli spännande att se vad som kan dyka upp när sommarfönstren öppnas. Jag känner en väldigt, väldigt hunger, och som du säger så är jag 32, men jag tar hand om min kropp bra och smörjer den bra, så att jag känner mindre smärta nu än vad jag hade när jag var 23 ändå. Så att, jag ljög inte helt när jag sa att jag känner mig som 23 i kroppen. Man tränar lite annorlunda, man tar hand om kroppen på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var yngre. Men slutdestinationen är inte här, absolut. Vi får se vad som händer i sommar.
Då vill jag passa på att fråga Erik, alltså om du får välja helt fritt, vilken liga du vill. Vilken liga hade du själv kunnat se dig i, om du får välja helt fritt?
Oj.
Agenten ringer dig nu och säger, Erik, vi har kontakt med den här klubben. Vilken hade varit...
Ja, när du säger så, nu får jag välja helt fritt. Det behöver inte vara helt realistiskt och sådär, men att spela i Spanien hade varit riktigt fint av många anledningar, inte bara fotboll.
Någon speciell klubb du tänker att den hade varit kul att representera?
Barcelona, absolut. Nej, men nu kan man ändå vara lite realistisk. Men nej, absolut inget speciellt lag så, utan de också som man säger, när man blir äldre, jag kom från Gävle, hade liksom höga drömmar, men det tog lång tid innan det verkligen blommade ut där i Sundsvall, och sen gick till Malmö där man fick göra liksom vara med och mycket, vinna SM-guld, vinna cupen, spela Europa League, spela Champions League och egentligen uppleva allt man kan uppleva i Sverige. Och när jag fick de känslorna som vi pratade om där i början, att glädjen för att vinna var lite lägre än sorgen att förlora, då kände jag att jag vill gärna testa något nytt. Såklart, absolut, hade något dykt upp där man har chans att spela Europa eller vinna någon liga, hade absolut varit liksom häftigt. Men där och då så kändes det, nu vill jag testa något annat. Jag vill kunna ha lite varmare, jag vill kunna göra liksom lite annat än den svenska kulturen och så vidare. Så dök det här upp på Kreta, som är egentligen ett semesterparadis där livet utanför är fantastiskt. Inte gav upp fotbollen, men liksom tog ett litet steg tillbaka från Malmö, och ambitionerna var ju att komma hit, göra det bra och sen antingen få möjlighet i någon av toppklubbarna här, eller att det annars skulle öppnas. Och förra året gick väldigt bra, gjorde mest poäng av alla försvarare i ligan och hade bra siffror, men tyvärr så dök inget riktigt upp, och jag vet inte vad det berodde på i liksom, om Offi ville verkligen ha kvar mig, eller om det liksom inte var timing, intresse från olika ställen. Så att jag hade ändå lite förhoppningar att det skulle kunna hända något annat i somras, i och med den säsong jag hade förra året. Så vi får se vad som kommer hända i sommar.
Intressant.
Ja, verkligen. Jag vill sätta dig i heta stolen nu och fråga, är det någon annan allsvensk klubb som har ringt dig?
Nej, inte vad jag vet. Sen så vet jag att jag har gjort väldigt bra prestationer, som jag sa, i allsvenskan, och jag vet vilken nivå jag håller, så att det borde väl ändå finnas något lag som skulle kunna dra nytta av att ha mig där. Samtidigt så är jag öppen för allt, och kunna antingen se någon annan del av världen eller få någon upplevelse i någon fin liga, eller kunna hämta någon kassapåse med sig hemma att ha med sig efter karriären också. Så det är öppen för allt egentligen.
Ja, men Hammarby kan ju inte vara ett alternativ, tänker jag. Det finns ju bildbevis på dig när
du sjunger. Ja, det var roligt, för jag hatar inte Hammarby. Det var mer bara lite skoj med... När jag bodde på Rosensväg så var brevbäraren där superbajare och en riktigt trevlig grabb som jag egentligen pratade med varje gång jag såg. När vi pratade om antingen Hammarbys prestationer eller hur det gick för oss, och han sa alltid till mig, fan, du måste gå till Bayern nu, du måste gå till Bayern. Så jag sa, nej, men jag ska inte varva ner än. Sa jag till honom, men mycket skoj, och det var kul att jag la ut den där på Twitter och blev viral. Och ja, jag vet inte om man är så populär hos Hammarby fansen, men samtidigt så tror jag de som ändå fungerar någorlunda rationellt kan se att jag gjorde det med glimten i ögat.
Ja, jag kan inte tänka mig att du blir mer populär nu när du säger att när du varvar ner, då går du till Hammarby.
Exakt, men det är också ett skoj med glimten i ögat mot Brevbäran där, som verkligen dog för Hammarby. Och jag tror det också var stack i ögonen för honom att vi vann SM-guld på SM-guld där, och gick väldigt bra i Europa, vann cupen och sådär. Så att det var mycket gliringar mellan han och mig, och det är en fin grabb.
Shout out till PostNord. Jag tänkte spontant nu, när man är på plan, hur hör man liksom mycket av det publiken säger, men hör man även domarna, alltså, när de pratar med en?
Ja, så, alltså, om man tänker här i Grekland, då är det mycket som bara jag kan nog väldigt många svordomar för de som är på läktaren här är väldigt passionerade och fansen har varit och väntar vid flygplatsen efter någon förlust på borta match och de har kommit till träningsanläggningen när vi har varit lite knackiga och sådär. Så att man kan ändå en del svordomar på grekiska. Sen när jag spelar i Sverige, Malmö, så är trycket på läktaren enormt och klart att man kanske inte hör de enstaka som säger Larsson, fan vilket bra skott du har, eller fan Larsson, fan vad du spelar bollen hemåt. De orden kanske man inte hör lika mycket liksom på en fullsatt stadion. Men det är klart att ibland kan man höra publik och sådär skrika, men det är fint att intresset är högt eller stort.
Det är anledningen för också fråga, för jag har en minnesbild när jag var på en MFF-match, jag kommer inte ihåg mot vilket lag, men vi satt ganska långt fram och det är typ vid hörnposten tror jag, och där kommer du efter att ha gjort någonting och sen så kommer Fredrik Klitte som är domare i Allsvenskan och han bara ropar efter dig: Erik, kom hit! Det var så jäkla roligt liksom, du bara fan.
Ja, exakt. Nej, men då kan man skylla på publiken ibland att man inte kan lyssna på domaren och ge honom den nonchalanta blicken.
Fast jag tycker att det är Bussanello som är en ny spelare i Malmö på vänsterkanten. Han har ju fått gula kort för att han just inte har kunnat kommunicera med domaren. Vilket är inte konstigt, för han kan inte varken svenska eller engelska. Det är bara en liten sidanot. Du, om du ska få leka lite tv-expert, vi har några frågor kvar, men vad är dina intryck av Malmö 2024? Eller egentligen 2023 också för den delen.
Jag kollade på många matcher förra året och det var väldigt roligt att se dem. Framförallt i början när de gick som tåget och hade ett flow som var coolt att se. Sen så sättet som Rydström vill spela på tycker jag är väldigt attraktivt. Jag pratade en del med honom när han var i Sirius och berömde honom med vad han gjorde där, och även när han var i Kalmar. Det var coolt att se. Och jag hade ju dragit när han kom till Malmö, men jag förstod att det skulle bli bra med hans stil. Han känns väldigt alltså mycket pondus, mycket liksom bestämd, men samtidigt ser människan och vet vad som, återigen det här som vi sa, hur spelar man bra? Ja, men det är kanske inte bara den bästa taktiken och så vidare, utan du behöver känna glädjen, du behöver vara glad, du behöver vara trygg, du behöver vara inspirerad och motiverad, och där tror jag han är en bra tränare för att hitta återigen den här balansen som gör att man presterar så bra som möjligt. Tuffa krav med och samtidigt ha den här sköna känslan.
Jag tänkte på det, Erik. Du har förhoppningsvis många år kvar av fotbollskarriären, men har du funderat någonting på vad du vill göra efter fotbollen när du hänger upp skorna i björken?
Jag har aldrig mer gått till en fotbollsplan om inte mina barn spelar. Nej, men jag verkligen brinner för hälsomentum, för att utveckla och göra det än bättre och än mer energi och tid på det, och där tror och vet jag att jag kommer göra ett bra jobb och kunna förhoppningsvis försörja mig bra på det också. Och det kommer vara fint när man har egentligen försörjt sig hela livet på någonting man älskar, och fortsätta göra det efter att man slutar med fotboll hade varit fantastiskt.
Fint. Det avrundar egentligen hela vårt segment kring det där. Vi har lite fanfrågor om du känner att du har tid att sitta kvar. Och det här är från Jo Ingeberget faktiskt, så att han har skrivit: Hej Erik, har du druckit ditt morgonvatten idag?
Hej Jib. Självklart. Det är en halv liter vatten åker ner varje morgon innan frukost. Så återställer vätskebalansen och startar på plus. Och det tror jag också han har anammat. Jag var på honom mycket. Han bara drack kaffe där ett tag, och då fick jag vara på honom och ta i lite vatten i den norska kroppen också. Så att det är kul att han lyssnar på hälsomentorn ibland.
Bra där, bra där.
Ja, faktiskt. Ja, han har ju startat upp, han har ju blivit lite av en influencer nu. Han har startat upp en Snapchat och grejer och fotar sig själv genom dagen. Vilket är ditt bästa MFF-minne från Musse på Twitter?
Musse, det var ju, han är ju riktig Malmö-supporter och älskar Malmö. Och det har ändå även, skulle jag säga, blivit en vän till mig. Han har varit, visat mycket, mycket kärlek till laget Malmö och även till mig. Så han har, vi har bytt lite, jag har fått kärlek på honom och han har fått lite skor och lite tröjor och sånt av mig som han är glad över. Men bästa minnet är väl, får jag bara välja ett, så skulle jag nog säga mitt mål i guldmatchen mot Sirius 2020. Det var en fin känsla och ett okej, fint mål.
Helt okej.
Helt okej.
Sen har vi Linus Hagman som undrar, finns det någon tanke på att återvända till MFF i framtiden?
Som man sa där i början, så jag är öppen för allt vad som kan hända i sommar. Sen så nu tror jag väl att högerbacksplatsen i MFF ser ganska ockuperad ut från Stryge Larsen och Tinnerholm, så det blir nog tufft att värva in en till 33-åring där i sommar, så vi får se vad som händer.
Bland kosttillskott och prestationshöjande medel, hur mycket tar man som fotbollsspelare?
Jag tar protein efter träning och också kreatin och så omega 3. Annars så är det mest en varierad kost och hitta den balansen också. Sen finns det alltid liksom såklart saker som kan hjälpa om man saknar en del mineraler och vitaminer i kroppen, så kan det absolut vara bra att ta tillskott, men jag saknar inte så mycket av sånt och känner att jag har bra koll på kroppen i och med min varierade kost.
Det är inte så att ni tar en hel hink PBO inför en match liksom och bara pre-workout då, för er som inte vet.
Ja. Det är Nej, men det finns såna, både kolhydratgel och det finns koffeingel också, men jag kör efter matchmåltiden, så tar jag en stor kopp kaffe och njuter av den, så det är min pre-workout game.
Ja, men det är ju faktiskt, jag menar, koffein var ju väldigt populärt på 50-talet, just att använda inför styrkelyftning faktiskt, eller tidigare till och med, 30 kanske. Men jag tänker att det måste ju vara, hur sållar man egentligen i den marknaden? Alltså, har ni någon, vem är det som ansvarar för det? Är det fysioterapeuterna? Är det läkare?
Ja, vi har fys grabb som ansvarig. Det som Jamie ansvarar för i Malmö, så har vi en grabb här som ser till att vi får i oss. Sen är det ju återigen där en balans. Ska du ta 300 milligram koffein i en match och känna att magen kör virvelvind, så kanske du inte presterar så bra, även om kanske det koffeinet gör att du höjer prestationen. Men om du ska springa och knipa upp skinkorna, så kanske du inte kan spela så bra ändå, även om du har koffeinkänslan i kroppen. Så man får hitta den balans, vad som funkar för dig själv.
Ja, det är ju ett taskigt läge om man blir akut behov av att springa in på toaletten precis innan man går ut på plan, tänker jag.
Ja, det är inte optimalt.
Nej, 300 milligram koffein måste motsvara typ 5 koppar kaffe, tror jag.
Ja, exakt.
En Celsius idag håller väl 180, tror jag. Så att,
bara jag tror Nocco är 180. Jag tror Celsius är uppe på 200 faktiskt.
Jaha, jo, det kan stämma. 220 och sånt där.
Som sista fråga som vi har fått här, när man kommer som ny spelare till MFF, erbjuds man någon guidad tur? Jag tänker till exempel Staffan Tapper, om där visas någon form av liksom, inne i katakomberna, liksom visar historien.
Det var inte så när jag kom, att det var liksom individuellt, men sen hade vi någon typ av aktivitet att vara där uppe i museet och kika lite av en historieblick, som man förstår vad Malmö står för, vad historien bakom har varit med om och sådär. Så att det får han att känna en större ära att spela för Malmö med tanke på den historia som finns.
Super. Det har varit väldigt roligt att få prata med dig, Erik. Det har varit lite av en ära, får man ändå säga. Självaste hälsomentorn här och framförallt en, för mig i alla fall, en MFF-profil och legend. Ja, vi säger tack så hemskt mycket och hoppas och önskar dig en stort lycka till på din karriär både på planen och utanför.
Ja, men tusen tack. Himla kul att få vara med och stort tack.